Välkomna till avsnitt 229 av Förlagspodden med mig, Kristoffer Lind, och med Lasse Winkler.
Yes. Och vi börjar väl med den här mest byråkratiska frågan. Den mest torra frågan av alltihop, om man säger så. Avskogsförordningen.
Avskogsförordningen, precis.
Ja.
Det är nämligen så att det kommer ett nytt EU-direktiv som träder i kraft den sista december i år för stora företag som definieras som företag som har en omsättning på 50 miljoner euro. Men för små, medelstora och mikrostora företag så träder den här i kraft till sommaren 2025, så det är ganska snart. Och den här förordningen då, den syftar till att hindra avskogning eller skogsförstörelse. Och det betyder helt enkelt att man ska liksom helt enkelt försäkra sig om att skogen som man använder i pappersmassan som man sen trycker böckerna på, den kommer från liksom hållbara skogsbruk. Vad man då har liksom tänkt ut är att alla de här leden i kedjan ska kunna visa på att den här boken, den bidrar inte till de här negativa sakerna av skogning och skogsförstörelse, för pappret kommer från den här skogen. Och de här delarna, det är då pappersbruket, det är tryckeriet, det är förlaget, det är bokhandeln.
Mm. Och huvudsidan ligger ju då på pappersbruken. Det är de som ger vidare den här informationen som sen tryckerier ska inte köpa till exempel pappersmassa som inte är godkänd och så. Och allt det här, jag pratade med Mikaela Zabrodsky på Förläggarföreningen. Allt det här ska då finnas i en databas som alla inblandade ska kunna använda sig av. Varje bok får en siffra. Och den siffran ska då i den här databasen kunna redovisa exakt vilken skog det handlar om. Det kan man ju tycka att, vem kommer att fråga om det? Men jag tror det är Skogsvårdsstyrelsen tror jag det heter, va? Vars inspektörer ska kunna gå in och kolla det här, och kommer att vara de som går in och kollar det här. Är den här boken tryckt på ett papper som är godkänt när det gäller skogsförstörelse och avskogning och sånt? Och det blir en jädra byråkrati, kan jag tänka mig. Det blir katten på råttan, råttan på repet och så vidare. Mm. Även om en pappersmassaindustri säger då att ja, den här pappersmassan kommer från den och den skogen, så kan jag tänka mig att de arbetar inte på det sättet.
Nej, det är det de inte gör.
De har pappersmassa från hur många ställen som helst. Och när det liksom inte finns pappersmassa tillgänglig i de här skogarna, så kommer man ju gå ut på världsmarknaden och leta pappersmassa. Och vem kan då garantera detta? Det ser svårt ut.
Alltså man, på förlagssidan så väljer vi ju papper. Vi väljer liksom Holmen 80 gram eller Lux Cream och sådär. Och de kommer från olika pappersbruk. Mm. Men sen vad de här pappersbruken köper pappret ifrån, det kan ju naturligtvis variera. Ibland kanske pappret kommer från Värmland, ibland kanske kommer från Finland, någon gång kanske kommer från Estland. Och förr i tiden, före kriget i Ukraina, så kom det ibland från Ryssland. Och då så ska de då inte bara ha koll på var pappret kommer ifrån, utan i vilken leverans, vilken del av liksom det här pappersrullarna som går till vilka tryckerier, vilken del som går till vilka böcker. Alltså det är, jag kan förstå att man tycker det är viktigt att pappersbruken använder sig av papper från hållbara skogar eller skogsbruk. Men att man ska kunna mäta det ner på titelnivå, det låter ju fullständigt bizarrt.
Även om man kan det och lägger in det i en databas, så finns inte den databasen ännu. Och direktivet från EU-kommissionen eller vägledningen finns inte ännu. Och det är tänkt att den här databasen ska vara klar, rent tekniskt, fungera i november. Men den finns inte ännu. Den har testats och inte befunnits vara värdig. Så att de har fortfarande på att jobba med det här, så det verkar ju vara väldigt, väldigt typiskt EU.
Tänk bara kostnaden också för att man ska, för regelefterlevnaden här.
Mm.
Dels kostnaden för den här produktionskedjan då, framförallt pappersbruken, men också kostnaden för den lagstiftande instansen som ska, Skogsstyrelsen eller vad det nu är, som ska liksom göra stickprover på det här.
Vad jag tror att det faller på, det är att pappersbruken har inte den organisationen att de kommer att kunna göra det här. Jag kommer ihåg under covid när det saknades papper och det var sån press på att få papper.
Ja, det var ju, man visste inte var det kom ifrån.
Nej.
Man var glad att man fick papper överhuvudtaget.
Exakt. Pappersmassaföretagen som dessutom kan vara hårt pressade, om de kommer i en situation så kommer de ju inte liksom att efterleva reglerna för överlevnad. Så det kommer ju bli väldigt, väldigt stökigt, tror jag. En stor byråkratorganisation för att hålla ordning på detta, tror jag.
Vet du om den här förordningen omfattar även importerade böcker?
Nej.
Allt med EU blir bara sämre och sämre, och det här är ju också som ofta då med de här EU-direktiven, de är så, när de väl kommer som så luddigt skrivna så ingen riktigt förstår hur efterlevnaden ska ske. Det är som DSM-direktivet som författarföreningen tolkade på ett sätt och förläggarföreningen på ett annat sätt. Alltså jämförelsen där är ju otydligheten, inte i rimligheten, för det var ju mer rimligt. Det här är ju fullständigt skogstokigt.
Var det ett välvalt ord? Skogstokigt?
Det var en vinklersk ordanvändning.
Vi får väl se. Det där är i alla fall stökigt nog, för det är Bonniers och Norstedt som är först ut. Alltså koncernen Norstedt som är först ut vid årsskiftet. Om det då är färdigt att användas. Det ska bli intressant att följa hur de gör här. Jag tycker det är lite over the top, men vi får se.
Det är mycket over the top.
Vi går vidare, va?
Mm.
Här följer ett samtal som jag har med Niklas Sandin, chefen för BookBeat, som förklarar för oss hur lyssnarbetygen på ljudböcker fungerar sett till deras statistik och deras erfarenhet. Och så här låter det. Hej Niklas Sandin.
Hej Lasse Winkler.
Jag undrar hur många gånger man behöver berätta att du är chef för BookBeat innan det fastnar hos våra lyssnare.
Ja, jag är fortfarande inte övertygad.
Nej, det är inte jag heller. Vi ska prata betyg nu.
Mm.
Vi ska prata vilken effekt de här betygen på ljudböcker har. Och vi gör det därför att vad jag fattar så har jag fel. Om man ska tro din statistik.
Få höra först vad det är du tror, Lasse, när jag försöker falsifiera.
Jag har ju sett det när jag följer de här debatterna, som att, inte minst senast då. De får ettor i betyg, de får femmor i betyg och det är väldigt viktigt för böckerna, säger de. Och då säger du att nej, det är det inte. Varför säger du det?
Då får jag väl lägga in lite nyanser i det svaret. Såklart är betyg viktiga. Det ger en indikation om en bok är bra tillsammans med väldigt många andra dimensioner. Men att bara tro att ett bra betyg kommer få en bok att bli lyssnad på är fel. Utan det behövs andra delar för att göra den populär. Liten statistik som kan vara bra att dela med sig av. Av alla böcker som var utgivna på svenska förra året, 2023, och hade någon typ av lyssning på sig, så hade 16% av alla de böckerna mellan 4,6 och 5 i snittbetyg. Så väldigt, väldigt högt. De stod för 1% av de lyssnade timmarna. Och ett av de stora skälen till det är ju att innan en bok har fått en större målgrupp så är det lättare ofta att upprätthålla ett högt betyg. För det är kanske de närmaste som har lagt betyg eller de som verkligen älskade boken. Men så fort en bok blir mer och mer populär, då går betygssnittet ner. Och det märker vi ju på användarna också. De är inte så rädda att slå igång en bok initialt, även om den har lite lägre betyg. Men över tid kommer den bokens betyg att gå upp när de som har lyssnat igenom den får en större viktning då på betygen som finns där.
Vänta, nu sa du två saker. Å ena sidan, blir det fler som läser så går betygen ner. Och sen så är det fler som läser så går betygen upp, sa du inte så?
Precis, båda är sanna. Och slutklämmen på det är att 54% av våra böcker i tjänsten har mellan 3,8 och 4,59 i betyg. Och de står för 94% av alla lyssnade timmar. Egentligen, det jag menar är att bara ha ett jättehögt betyg är inte det viktigaste. För de flesta böcker kommer sluta upp där i mitten om de har många som lyssnar på dem. Och att en bok bara har ett bra betyg kommer förmodligen inte vara det som drar dem dit i mitten, utan det är någonting annat. Det är vad titeln är på boken, det är vad omslaget är, men också hur många som har satt betyg. Jag tror väldigt många av våra användare följer ju också massa andra. Är det 10 personer som har gett en bok en femma, kommer det inte innebära att någon känner bara, ja men det här måste vara en bra bok, utan snarare tittar de på, är det en bok som trendar just nu, är det flera hundra som har satt ett betyg, då kanske de kan gå på det. Men innan det så går de nog främst på, är det en intressant författare, intressant omslag, intressant titel, kanske en uppläsare de känner igen. Egentligen, jag säger inte emot dig Lasse, betyg är viktiga, men det, att det enbart ska vara betyget som driver någon typ av konsumtion och får böcker att synas mycket i varann app, det är fel. Det är så många andra delar. Kanske framförallt det är genomlyssningsprocenten som hjälper en bok att hamna högt upp på våra lista eller hjälper dem plockas upp av våran algoritm.
Men många säger ju det att i början då så har man kanske, man har 5 stjärnor, om det är stjärnor man får då. Eller man har 5 i betyg då. Och det gör att boken syns på hemsidan. Och kommer det då in massa ettor så försvinner den från hemsidan.
Ja, och det stämmer inte. För det som driver om en bok syns, kan väl avslöja, det är väl ingen hemlighet, men det som driver mest nya lyssningar i vår tjänst är om en bok hamnar på våran trendarlista. Och det är den som är högst upp i appen och högst upp i alla kategorier. Och den baseras på hur många som har startat boken och hur många som har sparat den senaste dygnet. Så det är där vi exempelvis ser om en bok har varit med igår kväll eller varit med i Nyhetsmorgon. Eller faktiskt på sociala medier, även om det finns olika tankar om sociala medier om det kan driva något. Men om en författare har lyckats skapa någon typ av engagemang i sociala medier för en bok, då kommer den ofta upp på trendarlistan. Så det är egentligen det som är en som driver om en bok lyfts upp, att den har visat indikation på vad populär och relevant. Inte att den har ett jättebra betyg. Vi har ingen sortering i de främsta delarna av appen baserat bara på betyg, utan det är mer intressant att se, är det här en bok som är relevant för många? Sen är betyg kanske mer en kvalitetsstämpel lite längre fram, men det är inte det som driver om en bok syns i vår app.
I min värld så jag bryr mig inte om några betyg alls. Jag ser ju det som du säger i början, det är mycket vänner och så som säger, klart ska en femma pojken eller grabben. Men det finns ju så, det är så lätt att manipulera, så jag brukar aldrig gå på det.
Du vill vara en så självständig tänkare, Lasse?
Nej, jag hittar mina böcker via andra möjligheter. Ja.
Men det är topplister, men också framförallt trendarlister driver konsumtion. Och där kan även en bok som inte är en av de största komma upp om den faktiskt fick någon typ av engagemang under ett dygn. Och då kan det faktiskt vara en framgångsrik kampanj i sociala medier att man lyfter upp den, börjar lyssna eller spara den i din bokhylla. Och då kommer den komma upp någonstans där. Och sen, om en bok då är relevant, så kommer den stanna där. För då hittar fler den och sen kommer den ligga bra till nästa dag och nästa dag och nästa dag. Så det viktigaste är väl att få den där injektionen av intresse snarare än att försöka ha ett väldigt högt betyg. För ett högt betyg kommer inte få den att hamna högst upp i vår app.
Okej, jag vet inte om jag blev mycket klokare, men nu har vi i alla fall kunskapen från BookBeat om hur betygen fungerar.
Ja, hoppas jag kunde bidra i alla fall lite grann, men du är redan så klok, Lasse, du behöver inte bli så mycket klokare.
Det där kommer jag att stryka. Tack ska du ha, Niklas.
Tack så mycket.
Du, jag såg en, eller rätt sagt, jag hörde att den danska kulturministern har gått ut med ett utspel som rör litteratur i Danmark. Du såg det, va?
Mm, jag såg det. Jag trodde först nästan inte det var sant. Det lät som en mardröm.
För mig lät det mer som ett skämt. Ska vi ge lite bakgrund, du eller jag?
Men du kan göra, för du är mest insatt, tror jag.
Mm. Den danska kulturministern tillsatte nyligen en arbetsgrupp som ska komma tillbaka till honom. Han uppmanar arbetsgruppen att sätta sig in i vad som krävs för att säkra litteraturen i en digital tid, som man uttrycker det. De ska också titta på AI, hur det påverkar den litterära utvecklingen. Hur man kan få bättre snurr på dansk litteratur internationellt. Och hur man kan stimulera läslust och lite sådana grejer. Det tycker jag inte är så mycket att säga. Jag tycker det är roligt när det finns kulturministrar som vill ta upp sådana här saker. Men när han motiverar det, då kände jag det precis som du sa. Han liksom pekar på författare som får otroligt dåligt betalt. Han har författare bland sina vänner. Och de har diskuterat mycket den dåliga situationen att kunna försörja sig på skrivandet. Och i synnerhet då när det gäller ljud. Och då tänker jag så här. Men snälla söta rara, du är kulturminister. Sätta in i saker innan du pratar. Det skrämmer mig lite grann. Det är det ena som skrämmer mig. Vad tänker du om det?
Nej, men jag tänker väl att det, den här diskussionen kring författarnas ställning, streamingtjänsternas ersättningsnivå, den är ju inte specifik för Danmark, utan vi har den ju i alla länder. Och vad jag tänker här är väl bara att det är inte fel att man vill utreda vad man kan göra för att stärka författarnas ställning, men det är väldigt konstigt att gå ut med att man är bekymrad över den låga ersättningsnivån, och så ska man tillsätta en utredning som ska utreda detta, och den består av uteslutande av folk som bara se det ur, så att säga, den synvinkeln. Det är uteslutande författare, lite statens konstråd, och det är någon bokhandlare med i, forskare med i den här gruppen. Det blir en utredning som bara kommer bekräfta det som kulturministern redan har bestämt sig för.
Alltså det finns ju ett par andra också. Förläggarföreningen har en representant Och förutom 9 författare av 17 personer så innehåller den också representanter för författarnas intressegrupper. De är fler än Författarförbundet där. Det är någon mer också. Men det där är liksom konstigt. De sitter ju där, 9 författare, på sitt eget mandat. Vad har de för analys? Vad har de för kunskaper? Ska man gå efter vad man vet på andra marknader så är det inte författarna som förstår ekonomin i det här. Och bara det att, att både han, minister, men också journalisten som skriver om det här sätter likhetstecken mellan papper och ljudbokskonsumtion. Och nu när papperskonsumtionen går ner så menar de att det beror på ljudboken. De har inte ens klart för sig vilken typ av papperskonsumtion som går ner. Om det är de böckerna som fungerar i ljud eller inte.
Nej, precis. De där resonemangen är ju helt frånvarande.
Ja, och nu är det ju bara en artikel. Men när du skickar in 9 författare i en arbetsgrupp från en minister, åtminstone med svenska ögon, blir det jättekonstigt. Jag menar, många hade ju räckt med att det var 3-4. Det hade ju varit många.
Ja, visst.
Ja, det ska bli intressant att följa den här, för den verkar lite småtokig med svenska ögonsätt. Författarna framför ju krav på att momsen ska försvinna. Den är 25% i Danmark och de vill ha karenstid för ljudböcker. Men det finns ingen, förutom förläggarföreningens representant då, som eventuellt kommer att prata för ljudbokens intressen här. Eller förklara vad ljudbokekonomi är för något. Och varför det ser ut som det gör. Vem ska göra det med kunnig röst? Jag ser ingen utav dem där. Vi följer det.
Vi får följa det, men jag tycker ändå att det är, alltså, det är inte otänkbart med liknande typer av arbetsgrupper i Sverige, i alla fall om vi får ett regeringsskifte. Så att jag tror nog att man ska ta den här frustrationen på allvar. Men jag är förvånad över att man så sällan frågar sig vilka så att säga, parametrar ingår liksom i den kulturpolitiska paletten. Vilka färger kan vi måla med? Vad är det som är möjligt att göra? Vad kan vi förändra? Det är ju så naivt. Han tar ju upp ett exempel här på 2 kronor i ersättning och såna här saker. Det är så naivt att tro att man ska genom en statlig utredning kunna höja priserna på streamingtjänsterna. Och hur ska det i så fall gå till? Och hur ska man förhålla sig till andra streamingtjänster som på Spotify eller ja, Netflix eller vad nu kan vara?
Vi går vidare.
Ja.
Då vill jag ta upp den här utvecklingen med ljudböcker som pågår just nu i USA. HarperCollins, ett av de stora förlagen, samarbetar nu sedan helt nyligen med Eleven Labs. Eleven Labs är ju ledande när det gäller syntetiska röster som används i ljudbokssammanhang. Och det är ju de som ligger bakom och har samarbetat med Storytel med deras syntetiska röster. Och nu går man vidare i samarbete med HarperCollins och jag tror också Simon & Schuster som tog upp denna frågan bland annat på bokmässan i London. Där tänker man ta upp äldre backlist-titlar som man överhuvudtaget aldrig tänkt på att göra ljud av. Och nu tänker man med hjälp av Eleven Labs teknik som förvandlar text till ljud och sen amerikansk ljud till ett av 29 språk som man idag redovisar att man kan jobba med, bland annat svenska då. Så man kan alltså ta en gammal titel, översätter den med hjälp av AI till ljud och sen med hjälp av AI översätter den till det språk man vill ge ut den på. Och då ser jag möjligheten här att man kan ta de här böckerna, sätta in dem på Spotify. Då är det ändå böcker som annars inte hade kommit ut. Men man kan alltså låta Spotify sälja de här och göra det över hela världen. På alla de marknader de går in. Jag kan tänka mig en sån utveckling. Du har sett det där, vad tycker du?
Jag vet att du är väldigt upphetsad över det här och tycker det är otroligt intressant. Ja. Och det är ju spännande naturligtvis, men jag är inte lika...
Du är inte orolig den här gången som du brukar vara?
Nej, jag är inte orolig längre, därför att jag just nu så... Vi har ju faktiskt lite statistik här. Vi vet ju ungefär hur det har gått med den här Storytel-switchen. Det är väl det enda man kan jämföra med. Och den är ju lite svår eftersom vi vet ju inte... Och vad vi vet av det är att det är väldigt få som väljer en AI-röst om de kan välja en mänsklig röst.
Ja, det kan de inte med det här nya exemplet.
Nej, men samtidigt så är det så att det kan de inte med det här nya. Och det är det som blir spännande att se. Om folk bara kan välja på en AI-röst, kommer man då tycka att det är good enough? Men eftersom vi talar om böcker som annars inte skulle ha blivit till ljudbok, så talar vi om alltså, kommersiellt väldigt svaga böcker. Inte dåliga böcker nödvändigtvis, men böcker som kanske som det inte finns en så stor publik för. Och delvis är det, kommer det ju vara böcker som är utbytbara. Om du ska lyssna på en deckare som kanske inte skulle översatts och som har en AI-inläsning, då kanske du kan lyssna på någon annan deckare istället. Vi vet ju i streaming att böckerna är väldigt utbytbara. Och man kan ju dock tänka sig, om det är liksom väldigt smala nischade ämnen, som att det är en bok som handlar om tyska fallskärmsjägare i samband med striden om Kreta 1940 eller när det nu var, så kan man ju tänka sig att den boken kanske inte kan bytas ut mot en bok om Krylbosmällen. Men jag tror att det här kan bli väldigt spännande, men så som det är idag så är det ju fortfarande så att det är starka listor med aktuella titlar som folk vill lyssna på, helst av riktiga människor som läser in dem. Det är det som är liksom, det är där de stora pengarna kommer att finnas och finns. Vad som händer om några år, det vet vi inte, men än så länge så känner inte jag någon stress kring det här.
Nej, men bortsett från, det förstår jag. Men bortsett från stressen så tycker jag det är spännande. Vad man gör här nu, det är ju att man testar. Man väljer ut böcker, så ser man hur de fungerar på världsmarknaden i olika språk. Och jag kan ju se framför mig här att om de... Du kan ha mycket rätt i det du säger, eller du har troligtvis rätt i det du säger, så att det får inte någon större effekt. Men om det skulle få det, så skulle det bara bli ytterligare ett avancemang för engelskspråkiga titlar som liksom flödar in.
Det tror jag kommer bli oavsett. Det är en av de saker som jag är mest rädd för med Spotify. Det är ju inte bara att då ersättningen kanske blir för låg och så vidare, men också att man kommer inte ha... När Spotify kommer till Sverige, så det är inte frågan om utan när. Och oavsett vilka kataloger de får tillgång till, så kommer de ju inte bry sig om man konsumerar svenska böcker eller engelska böcker. Man kommer liksom trycka på engelska böcker mycket enklare än vad man kanske gör annars. Och det gör ju att konsumtionen av böcker på engelska kommer ytterligare stiga i Sverige, och den svenska lokala förlagens andel kommer att minska. Så det tror jag är en utveckling vi kommer se hur som helst.
Varför jag ville ta upp den här, det är för att jag ser det ändå som en milstolpe när det gäller utvecklingen av syntetiska röster och möjligheterna hur man kan använda dessa. Så även om jag inte tänker ur ditt perspektiv, om man ska vara orolig dig som förläggare, så är jag intresserad av hur mönstren kommer att se ut när det här är klart. Så jag tycker vi följer detta också.
Mm.
Ska inte du ta och testa en titel på Eleven Labs, bara för att se hur det fungerar?
Det ska vi absolut göra, men sen tänker jag också på andra saker som är viktiga här, som jag kanske redan har sagt. Det viktiga är ju inte att ha böcker som man producerar så billigt som möjligt med AI-teknik eller vad det nu kan vara, utan det viktigaste är att ha rätt bok. Att ha en bok som någon vill lyssna på, en bra bok om man så vill. Och där liksom själva tanken här att man ska liksom använda böcker som annars inte skulle blivit böcker, eller massöversätta från språkområden som annars inte skulle kommit ut på andra språkområden, det är ju att man vill ge marknaden något som marknaden egentligen inte vill ha.
Mm.
Och liksom hela min erfarenhet som förläggare är ju att det kan man absolut göra, men det kommer inte bli någon stor konsumtion på det. Och jag tror också att Lind & Company översätter ju ganska många böcker till framförallt de marknader där vi kan ha lite svårt med lokalt material. Vi försöker ha så mycket lokalt material som möjligt, men vi översätter ganska mycket till danska. Och vi översätter en hel del till finska.
Mm.
När vi gör det så kan man ju inte bara ta saker rakt av, eller sånt som har gått bra i Sverige, och liksom tro att det ska funka. Utan man måste ju översätta sånt som man har en känsla för passar den finska marknaden. Och där tror jag också liksom att man tappar ju liksom själva förläggeritänket när man tror att man med hjälp av billiga AI-verktyg ska kunna liksom massproducera titlar och släppa på. Det funkar inte. Vi vet också, Saga Egmont köpte ju upp stora kataloger.
Mm.
Jag vet inte om de fortfarande gör det, men de gjorde det för några år sedan, så köpte de liksom rättigheterna till, jag vet inte, jag bara slår till nu, med Agatha Christie liksom, och gav ut på 4-5 språk eller ännu mer. Och det där var ju liksom inga lätta saker att få folk att börja lyssna på. Man kan ju bygga väldigt stora kataloger och man kan göra väldigt spännande saker, men någonstans så måste man ju, oavsett tekniken, så måste man ju, det krävs en förläggare någonstans. Det måste vara böcker som känns relevanta och som har en lokal förankring och som folk vill lyssna på.
Mm.
Det är ju, känns ju ändå lite tryggt.
Ja, två perspektiv i den frågan. Jag tycker det blir spännande att se var den tar vägen, och du är inte så orolig.
Jo, jag är ofta orolig, men jag är mycket mindre orolig nu nu än vad jag var för ett halvår sedan.
Ska vi gå vidare?
Mm.
Då har jag en rättelse som vi har fört in i det här avsnittet från förra avsnittet, och det är i mitt samtal med Elena Gustafsson på Storytel, så sa hon en sak som inte var helt korrekt, och hon får rätta den själv här, och då låter det så här. Hej igen, Elena Gustafsson.
Hej.
Vi är här nu för att prata om någonting som vi pratade om förra veckan. Då sa du nämligen så här på en direkt fråga från mig, apropå det här med betygssättning. citat. En annan sak vi har gjort, men det gjorde vi långt tidigare. Det hade vi upptäckt tidigare. Vi upptäckte att folk betygsatte, alltså så kallad stjärnrating, fast de inte hade lyssnat klart på boken. Så det är också tekniskt omöjligt att rata en bok om man inte har lyssnat igenom den. Så vi jobbar med de här frågorna kontinuerligt. Och när vi då gick i tryck, höll jag på att säga, men när vi gick i sändning på måndagen, så fick jag direkt en reaktion från ett par lyssnare som testade och visade att man kan alltså rata en bok även om man bara lyssnar några sekunder om man är prenumerant på tjänsten. Eller man kan göra det om man har lyssnat längre också. En tiondel av boken räcker också. Det vill säga, du kan rata böcker som du inte har lyssnat på om du är prenumerant. Och då tänkte jag så här, det här måste vi rätta till.
Ja.
Så då tänkte jag att du får göra det. Vad säger du, Helena?
Ja, precis. Det visade sig att jag hade fel. Vad som hade hänt var att vi har haft detta uppe på diskussion. Men då gick vi in och tittade på datan och såg att det var väldigt ovanligt att kunder satte betyg utan att ha lyssnat. Åtminstone vissa delar av en bok. Och sen fanns det olika argument för och emot. Det kan till exempel vara som så att man kanske vill rata en bok för att man har läst den i pappersform för att visa kunder att det här är en bra bok, den här borde du lyssna på. Det stämde inte. Man kan idag rata en bok fast man inte lyssnar på den på Storytel. Däremot måste man, som jag sa i intervjun, ha ett aktivt abonnemang för att kunna göra det.
Det där tycker jag ju när det gäller betygssättning är ju nästan den heliga graalen. Alltså att kunna stoppa folk från att rata en bok om man inte har lyssnat på den. Det där med att man vill rata en bok för att man har läst den är i sammanhanget rätt ointressant. För det visar sig att det finns en hel del som fortfarande kan rata böcker utan att veta vad de pratar om. Och det känns lite konstigt. Man skulle kunna säga sätta en gräns på 50% av en bok, om du så vill. Jag förstår inte riktigt varför ni inte kom fram till att, om ni har tekniken, varför ni inte stoppar det, måste jag säga.
Det var precis som jag sa, för att när vi tittade på datan så såg vi att den större delen av ratingen görs av kunder som faktiskt har lyssnat på, om inte hela, så delar av boken.
Mm.
Och då var den andelen som ratade någonting, trots att de inte hade lyssnat på boken, var så liten. Så det ansågs inte vara något problem.
Tack för att du ställde upp.
Inga problem.
Det var allt för avsnitt 229. Vi hörs om en vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.